Ja, så hälsar jag dig välkommen den här halvtimmen. Jag brukar i mina program ta upp olika bibelsammanhang som jag också ska göra den här fredagsmorgonen. Och då handlar det om någonting som jag särskilt har fäst uppmärksamheten vid under ett antal år faktiskt. Och det är ett ord som står i Johannes första brev. I det första kapitlet och de första tre verserna. Och där står det så här: det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med egna händer tog på, det förkunnar vi, om livets ord talar vi. Till livet uppenbarades, och vi har sett det och vittnat därom och förkunnat för eder livet, det eviga, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Ja, det vi har sett och hört, det förkunnar vi, och för eder, på det att också vi må ha gemenskap med oss, och vi har vår gemenskap med Fadern och med hans son Jesus Kristus. Ja, jag vill betona det här som Johannes förmedlar. En påminnelse om vad som var från begynnelsen. Då får man fråga, vad var det som var från begynnelsen? Ja, det var ju naturligtvis den uppenbarelsen som apostlarna fick taga emot. Det rena, oförfalskade ordet. Historien säger ju oss, och när man läser om väckelsehistorien, församlingens historia, så ser vi klart och tydligt hur saker och ting kan förändras. Hur man inte längre håller fast vid det som var från begynnelsen. Och jag vill ta med en artikel som jag ska be min fru Gertrud läsa. Som har varit med i ett bibliskt månadshäfte från 35. 1935 togs den här artikeln med, och den som är författare till den är Frank Backleman. Ja, denne Frank Backleman, han var med ifrån begynnelsen när pingstväckelsen begynte. Vi känner till då början av 1900-talet, 1906, bland annat ifrån Azusa Street, där det handlar om att den heliga ande föll över en skara människor. Ja, inte bara där utan också samtidigt på andra platser. Det var uppenbart att Gud ville nå en förnyelse för församlingen. Församlingens tid på jorden, den är verkligen brokig. Den handlar om upprättelse, förnyelse, men också tillbakagång, som också den här artikeln talar om. Han varnar i den här artikeln för farorna, det ting som kan komma in att avleda det som man mottager från Gud. Förnyelse, det handlar om ett återvändande till ordet helt enkelt. Apostlarna ägde ordets uppenbarelse. Och därför betonar ju aposteln Johannes det här, att det som var från begynnelsen, det de hade hört och med egna ögon såg på och med egna händer tog på. Det handlar om uppenbarelsen i Jesus Kristus. Gud gav oss en uppenbarelse genom sin son Jesus Kristus. Och när nya förbundet inleddes så uppenbarades då Guds ord, det levande ordet för apostlarna, för att genom den lägga en grund för församlingen. Jag ska återkomma lite till det här, men jag ska be Gertrud att läsa från den här artikeln. Varsågod.
Ja, det står så här att varje andlig rörelse är bäst och starkast vid sitt allra första framträdande, just då den kommer ny och frisk från Guds hand. Men den mänskliga naturen har alltid kommit till korta i varje tidshushållning och i alla andliga rörelser. Av denna orsak blir det nödvändigt att återvända till den första kärleken, vilken återigen i sin tur kräver en ny rörelse, eller rättare sagt andevåg. Ty ingen rörelse, kyrka eller organisation har så som ett helt någonsin återvunnit denna första kärlek, om den en gång gått förlorad. Endast enskilda individer har genom Guds nåd återförts till den lyckliga begynnelsen. Detta allvarliga faktum kan konstateras i mänsklighetens historia såväl som i kyrkans eller församlingens historia i den innevarande tidsåldern. Församlingen förlorade sin första kärlek under första århundradet och blev allt kallare och mera förvärldsligad, forntiden och medeltiden igenom. Under denna tid utkallade Gud den ena skaran efter den andra. Montanisterna, donatisterna, valdenserna, lollarderna, husiterna, och så kom den stora reformationen i början av 1500-talet. Denna förlorade emellertid sin andekraft redan tidigt, och så kallade Herren fram pietister, hernhutare och metodister samt den underbara bibelväckelsen genom Darby, McIntosh med flera. Alla dessa rörelser vore välsignelsens flöden från livets källa, men den mänskliga kärlen sveko. Andekraften och urskiljningsförmågan, frimodigheten, renheten och kärleken avtog, och i sin nåd sände Gud gång på gång nya välsignelseströmmar. Slutligen kom så pingströrelsen. Alla trodde att denna skulle uppnå det slutliga målet, den fulla återställelsen av Kristi församling under denna tidsålder. Så hade ju även alla föregående andliga rörelser säkert trott och hoppats om sig. Men allt eftersom tiden har gått och Herrens tillkommelse har blivit fördröjd, har samma nedgång och förfall gjort sig allt starkare gällande även i denna rörelse. Historien upprepar sig ännu en gång. Vi har ju att göra med samma lerkärl. I fråga om anslutning och ekonomi kan väl en tillväxt konstateras, men i andligt hänseende har det blivit ett fortgående avtagande och förfall, ett rekryterande av leden med en blandad hop och så vidare. Fakta kan inte förnekas, hur ljuvliga våra drömmar och förhoppningar än är. Och när allt kommer omkring är det vår enda räddning att erkänna fakta, sådana de verkligen är. Det där är ett stort behov och ett starkt rop just nu efter en andlig förnyelse. Ett nytt utgjutande av anden till församlingens återställelse. Hon har ännu icke uppnått målet, Guds ideal, mönsterbilden som visades på berget. Hon har ännu icke fullkomlig seger, är ännu icke redo, utan fläck och skrynka, för mötet med brudgummen. En ny deg behövs återigen. Lyckligt, det är folk som icke dyrkar väckelser, men den Gud som har sänt alla dessa fortlöpande väckelser hän mot det slutliga målet. Det är åstundar allenast att befinnas dugliga att nå Guds standard och slutliga mål med dem. Dyrkan av rörelser eller väckelser av Guds verk istället för av Gud själv har varit förbannelsen och det som hindrat den fortsatta tillväxten hän mot målet. Skaror stängs in i väckelser och rörelser, förbjudna att gå vidare. De blir sorgfälligt inkapslade i en puppa av en reducerad fragmentarisk gudsuppenbarelse och erfarenhet, allt under det de ständigt prepareras med att de har den fulla sanningen. Följaktligen måste en ny skara bli utkallad. De mänskliga strävandena, till exempel den vetenskapliga forskningen, hejdar sig mycket förrän den nått det mål den satt sig före. Ännu mycket mindre skulle vi göra det i fråga om andliga ting. Det är ting som hör evigheten till. De andra är ju blott timliga. Vi måste bli lösta från tradition och människotankar och lyda allt Guds ord. Det är ju så naturligt att binda sig vid och följa rörelser. Ty partianden är så kötslig och bindande, alltigenom i strid med ordets ande. Människorna är så små i sina fördomar, sympatier och själar. De rör sig också så lätt mellan ytterligheterna och äger föga andlig eller ens själslig omdömesförmåga. Vi är utanför vårt centrum, vilket är Kristi sinne. Visserligen är vi mycket religiösa, men det är också djävulen. Dessa nämnda omständigheter är något av det som hindrar en klar och ren syn på förhållandena. Jagets, till och med det religiösa jagets död, är oundgänglig om Kristus ska komma till herravälde hos oss och göra oss levande. Den oerhörda kontrasten mellan pingstväckelsen i dess början och sådan den nu är skulle alldeles förta oss modet om vi inte visste att Gud dock är densamme idag som i begynnelsen. Han förändras icke. Han kan åter bereda en kropp. Nu är människorna inte församlade till Herren Jesus Kristus så som de var i gamla Azusa-missionens dagar. De samlas nu till stora möten och skaror, populära rörelser och väckelser, stora predikanter, partier, tidningsorgan, läror etc. etc. Ja, till allt möjligt utom Herren Kristus. De samlas för en stund samvaro, för att möta sina vänner, att höra något sensationellt eller gripande, att höra sång och musik, att få underhållning, att bedja inför varandra och höra andra bedja och tala, men icke för att möta och tillbedja Gud, icke för att bedja till honom och prisa honom. I själva verket har deras smak blivit så fördärvad att ingenting passar dem längre. Ingen föda duger åt dem. De har fått allt för mycket. Någonting nytt, en sensationell predikan, spekulation eller något långsökt teoretiserande, det är vad de bäst gillar. Talet måste vara medryckande och intressant. Musiken måste vara klämmig. Särskilda, fina, avlönade solosångare och vältrimmade lag av sångare och musikanter måste uppträda. Eljest så knotar de bortskämda och själiska partimänniskorna. De gammaldags andliga gemensamma sångerna är ingenting för dem. Predikan om Kristus och frälsningen genom blodet har i stort sett förlorat sitt behag för dem. Satan har med sin illfundighet besvikit dem så som han gjorde med Eva, så att de har vänt sig från den enfaldiga troheten mot Kristus. Den man som har något nytt för dagen att bjuda på, honom skänker denna ateniensiska skara ett lyssnande öra. Den ena evangelisten måste följa på den andra för att få folket att komma och att behålla publikens intresse och uppmärksamhet. Detta var icke det sätt som tillämpades i begynnelsen. Då samlades vi icke av tom nyfikenhet utan av verklig hjärtehunger efter att möta Gud, för att bedja och bida efter honom, att höra ord av honom själv. Vi behövde icke sända bud över kontinent och ocean efter en predikant, och vi föraktade icke de gåvor som fanns ibland oss på platsen. Vi var alla bröder, icke en prästklass och en lekmän. Alla brukade fritt sina gåvor, allt eftersom Herren rörde vid dem. Vi kände icke något behov av särskilda skolade och församlingsanställda pastorer. Det skulle vi ej heller göra nu, om vi blott ville tacksamt erkänna och mottaga vad Gud redan har givit oss i vår krets. Vi har blivit själiskt nogräknade. Jag är faktiskt övertygad om att Gud själv icke skulle vara denna hop till behag. Vi har kommit fullständigt på sidan av den ursprungliga mönsterbilden med avseende på den nytestamentliga församlingen. Tillståndet är fullständigt abnormt, och hur detta avfall ska sluta, det vet endast Gud. I begynnelsen åtföljde tecknen oss, nu följer vi tecknen. Då var det inga stora predikanter, vi måste bli små för att Gud skulle kunna bruka oss. Vi hade små predikanter, men vi hade en stor Kristus. Folket prisade inte predikanten och mötet och budskapet och väckelsen, utan de prisade Herren. Herren Jesus var så underbar. Hans närvaro var till fyllest, men nu är det predikanten som är underbar, och han måste vara en verklig konstnär, en styv ledare och kunna blanda ihop bra. Men Elia var en åtskiljare, likaså Johannes döparen, Herren Jesus och apostlarna. I begynnelsen var verket icke heller ett affärsföretag med skilda, mer eller mindre lukrativa verksamhetsgrenar och samma gång välavlönade funktionärer. Man gav av hjärtat, till hjärtarna var av den helige ande värmda till givande. Man hade förtroende för arbete. Nu får man bruka alla möjliga knep för att få åhörarnas pengar. Hur har icke hjältarna fallit? I begynnelsen levde vi avskilda för Gud och räknade himmelen så som vårt hemland, där vi hade vårt medborgarskap och varifrån vi väntade Herren Kristus. Nu börjar våra ledare syssla med politik och våra medlemmar sitter i fackföreningar och liknande organisationer. Vårt medborgarskap är återförlagt till denna världen. Vi har försonat oss med modernismen och är föga måna om sund och ren lära. I begynnelsen kunde vi knappt få folk att sluta ett bönemöte på knä. Nu är det svårt att få dem att böja knä. De har ingen smak för sanna bönemöten och verkliga bibelstudier. Inskärpande av partiläror är icke verkliga bibelstudier. Den allvarliga sanningen är den att vi i stor utsträckning har förlorat Guds närvaro. Herren är utanför, så som i den laodiceiska församlingen. Det ligger dom över församlingen och därför fruktar den Guds närvaro. Varningar och bestraffande profetia hyssas ner eller sjungas ihjäl. Man vill ha något som kommer en att slippa känna domen. Man vill inte göra sinnesändring och bod inför Gud. Varigenom kan detta fruktansvärda avfall hejdas och hur ska vi återvinna kraften som följer med Guds välbehag och närvaro? Endast ett starkt bönerop till Gud i djup förkrosselse och erkännande av vårt sjunkna tillstånd, åtföljt av ett återvändande i verklig hjärteödmjukhet, lydnad och kärlek till mönsterbilden som visats på berget och som tecknas för oss i den första församlingen och i pingstväckelsens första dagar. Gud give att detta snart måtte ske i Jesu namn.
Ja, det här var alltså en artikel ifrån Biblisk månadshäfte ifrån 1935. Och den som har skrivit den här artikeln, det var alltså Frank Perkleman, Los Angeles. Han var med faktiskt från början av den här det som pingstväckelsen har sina rötter i. Den upplevelsen att människor blev döpta i den helige ande och att man fick uppleva en mycket stark andlig förnyelse. Och det har alltid varit så, när Gud sände en andlig förnyelse bland sitt folk, då är det alltid frågan om att man återvänder till ordet på nytt. Och på det sätt som vi upplever också den första församlingen i Jerusalem, hur man fick uppleva hur Guds uppenbarelse genomstrålade och genomsyrade församlingen. Att man var trogen ordet. Vi vet att Paulus, han varnar för just detta. Att man skulle ha fördragsamhet mot det som är avledande. Som är felaktigt, som inte stämmer över ur uppenbarelsen. Och han talar också om, Paulus, att vi tar alla tankefunder till fånga och lägger dem under Kristi lydnad. Och när sedan man i församlingens ledning har upprättat lydnad, då är man redo att näpsa all olydnad. För att återfå Kristus i den ställning som han ska ha som huvudet för församlingen. Det här är oerhört intressant och gripande att ta del av. Och någon har sagt så här att lär man inte av historien så är man dömd att upprepa den. Och vid en genomgripande och en förnyelse, väckelse, då hände alltid detta att man berörs på ett sådant sätt att man återfår den första kärleken. Kärleken till Kristus, som också är ordet. De två tingen är ju identiska med varandra. Ordet blev ju uppenbarat i människogestalt och blev synliggjort. Därför så betonar aposteln Johannes just det här att det som de med egna ögon har sett och det de hade hört och med egna händer tog på, det förkunnade de, om livets ord talade de. Paulus är väldigt angelägen just i denna kamp att bevara det som blev uppenbarat. Och som kampen var ju att bevara detta. För alltid är det ju så att bland Guds folk så rör man sig antingen framåt mot det som var från begynnelsen. Eller så sker utvecklingen i nedåtgående riktning. Istället för att uppbyggas på apostlarnas lära, i brödra gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna, så kommer andra ting in som ska ersätta den här första kärlekens entusiasm och glädje. Ja, i det här häftet, det här månadshäftet som Gertrud läste nu ifrån, så följer direkt efter den här artikeln en annan liten artikel. Och den är skriven av en P. Wetterlund. Och den heter rätt och slätt Pingströrelsen. Ska du läsa den också?
Ja. Han skriver så här: den sanna pingströrelsen är beskriven i första Korinthierbrevet 13 kapitlet. Den består i den kristliga guldkärleken som har 16 sidor. Dessa är: tålig, mild, avundas icke, förhäver sig icke, uppblåses icke, skickar sig icke ohöviskt, söker icke sitt, förtörnas icke, hyser icke agg för en oförrätts skull, gläder sig icke över orättfärdigheten, har sin glädje i sanningen, fördrager allting, tror allting, hoppas allting, uthärdar allting, förgår aldrig. Där denna 16-sidiga kärlek finns i hjärta och liv, där är den sanna pingströrelsen. Där den inte finns, där är antingen ingen pingströrelse eller en falsk sådan. Ja, falsk även om man talade både människors och änglars tungomål. Falsk även om man hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap och hade all tro så att man kunde förflytta berg. Ja, falsk även om man gav bort allt vad man ägde till bröd åt det fattiga och offrade sin kropp till att brännas upp. Ja, utan denna 16-sidiga kärlek är jag som ett livlöst ting, lik en klingande cymbal, även om jag talade alla jordens och himmelens tungomål. Utan denna kärlek är jag intet, hur stor jag än är. Utan denna kärlek gagnar mig intet, hur mycket gott jag än gör. Så allvarlig är den sanna pingströrelsen, denna 16-sidiga kärlek, är själva kärlekens Gud i människogestalt. Den är Guds människan. Den är pingstanden, Kristi ande, utan vilken ingen hör Kristus till. Den är den övermåttan härliga vägen. O, du enkla, visa och stilla väg, just den som Jesus gick. Få är det som finner dig, färre det som dig vandrar till slutet. Så fördold och förglömd som du är, du enda väg som leder oss rätt, så bortbullrad och förfuskad som du är. Gud, låt oss aldrig glömma att på den 16-sidiga kärleken i hjärta och liv hänger vår himmel och evighet. Den kärleken förutan är allt fåfängt och förlorat. O, måtte vi vakna och vaka. Amen.
Ja, det var en liten artikel också, skriven av N.P. Wetterlund. Honom vet vi. Han har ju skrivit en del böcker och bland annat Andens lag. Ja, när vi har berört det här så kommer ju man att tänka på slutsumman av det hela. Det är ju dels att en andlig förnyelse sker då ett folk bryter upp och Gud börjar hos ett nytt folk. Det har aldrig hänt att en väckelse kan förnyas i en gammal lägel, om jag säger så. Utan här är frågan om ett nytt vin i nya läglar. Och så har det upprepats tiderna igenom. Och där har vi mycket att lära. Och det är mycket märkligt också att denne Frank Bertelmann såg farorna redan från början. Hur denna förnyelseväckelse som blev kallad pingstväckelsen står i fara att komma på avvägar. Så att vi får tacka för den här artikeln som verkligen ger klarsyn i kampen och striden, vad den består i. Kampen just att kämpa för den tro som en gång för alla blev överlämnad åt det heliga. Därmed har tiden närmar sig slutet för den här sändningen. Och ta gärna med det här som ett bönämne för vår tid. En förnyelse, väckelse utanför lägret med Kristus. Amen.